Jag har gömt mig i en häck för att smyga på kronprinsessan Victoria. Jag är kanske 8 år. Löven kittlar mot ansiktet. Det är en varm julidag på Marstrand, hemma i trädgården i farmor och farfars vita sommarvilla. Kronprinsessan leker hos grannarna från Stockholm. Bara några minuter tidigare har hennes kungliga höghet uppenbarat sig där i häcken och letat efter en förrymd hund. Hunden hade på något sätt smittit över till oss och vi småpratade, prinsessan och jag. Men jag ville få en glimt till av flickan med bruna glada ögon, klädd i shorts och korta matröja. Att hon en dag skulle bli Sveriges drottning och ändå kände så glad, snäll och ganska vanlig. Att hennes mamma och pappa var kung och drottning. Huset hade ett litet fönster som vette mot grannen. Den kvällen undrade mamma vad min stora syster och jag höll på med uppkrupna där i fönsternischen. Vi spejade på kronprinsessan. Sen dess har jag inte smugit på kungligheter. Visst, det är spännande att kika genom en häck och få en glimt in i deras liv. Men den kungliga världen är mer än så. Den är något så unikt i vårt samhälle idag som en konstant och ett slags gemensamt språk. Och vifta med en flagga åt vår alldeles egna kung, det är något som många kan mötas i. Om det sen är lite på skoj eller på allvar, det kanske inte spelar så stor roll. Poängen är att vi gör det tillsammans. I en tid när så mycket drar oss åt olika håll så finns det få liknande saker som fortfarande kan samla människor över ålder, bakgrund och till viss del åsikter. Jo, vi har såklart våra stora svenska idrottsögonblick, men sen är det kungahuset och just därför betyder det någonting. Nu i mina 45-åriga ögon är tanken fortfarande svindlande. Hur tänker en så vanlig flicka, som den jag mötte där vid häcken, att det är bestämt vad hon ska göra för all framtid? Visst, det är ett okej pris att betala för alla privilegier och möjligheten att göra skillnad. Och i kronprinsessans fall verkar hon uppriktigt tycka att hon har ett riktigt kul jobb. Men ändå, hela idén är så omodern, rakt igenom odemokratisk, och ändå hittar den en plats i vårt samhälle och i så mångas hjärtan. Så även i mitt. Men det var ett ögonblick längre fram i livet när mitt hjärta skulle klappa lite extra för hela den här sagan som en monarki är. Många av gästerna hade väntat i över en timme och det var varmt i Storkyrkan. Doft av svensk sommaräng blandades med parfym och faktiskt en lätt lukt av svett. Tusentals blommor i vitt, rosa, blått prydde kyrkan. Pioner, lupiner, syrener. Sålet tystnade när kronprinsessan Victoria skred in i kyrkan på den himmelsblå mattan. Om man någon gång bör använda ordet skrider så var det nu. Hon skred fram i den pampiga sidenklänningen med 5 meter långt släp. Han som gick in i kyrkan som Daniel Westling och ut som prins Daniel av Sverige, han grät. Torkade tårarna. Jag grät inte. Jag hade fullt upp med att hålla koll på minutschemat. För mig var det här kulmen av nästan 1 års arbete. Långa dagar och sena kvällar. Och jag kände ett tungt ansvar. Jag var väl medveten om att vi hade 67 tv-kameror, närmare 140 40 personer inblandade och en specialbyggd studio uppe på Operans tak. Och att, jo, nog var detta ett lagarbete, men om jag skulle göra eller säga fel, då skulle det märkas. Det var lördag den 19 juni 2010. Det kungliga bröllopet var den största enskilda produktionen i Sveriges historia, konstaterade SVTs dåvarande vd Eva Hamilton, både i pengar och i tid i rutan. På bröllopsdagen sände SVT från morgon till eftermidnatt, totalt cirka 16 timmar. För min del var det första gången som jag jobbade med TV. Och ja, det var Bernadotte-väder. Nej, det är ingen meteorologisk term, utan bara det där otroliga vädret det alltid bjuds på när ätten Bernadotte firar högtidsdagar. Det blir alltid sol, trots att prognosen in i det sista lovar någon form av lättare skurar. Brittiska kungahuset har för övrigt löst väderproblemet på sitt sätt. Där har monarken två födelsedagar, en riktig och en med bättre väder. Den officiella födelsedagen firas alltid i juni, oavsett när kungen eller drottningen faktiskt är född. Men denna junilördag i Stockholm var det alltså klarblå himmel, strålande sol och vattnet glittrade som i en saga. Men till skillnad från sagorna, där berättelsen brukar sluta med bröllop och bal på slottet, så var det här bara början. Inte minst för Daniel Westling. Några timmar senare skulle han hålla sitt första offentliga tal som prins av Sverige. Eller skulle han det? Timmarna gick. I tv-studion uppe på Operans tak var jag på helspänn. Bröllopsmiddagen drog ut på tiden. Jag kastades in och ut ur sändning, vid det här laget helt utan manus. Det var bara att gå på känsla, hela tiden redo på att snart skulle nog talet komma. Och så plötsligt, sent på kvällen, så reste sig prinsen upp och det blev knäpptyst i den magnifika rikssalen med sina imponerande 16 meters takhöjd.
We were going to be apart for a whole month. The night before she left, she got home late after an official engagement and she had many preparations to make for the long month of duties ahead. Instead of getting some valuable sleep, she stayed up the whole night writing. In the morning, after she had gone, I found a box. And in that box, I found 30 beautiful letters addressed to me. One for every day she would be away.
Ja, där vann han hela svenska folkets hjärtan och avslöjade samtidigt sin fru som obotlig romantiker. All heder också till kronprinsessan som skrev alla de där breven. 3 hade jag orkat, men 30 brev. Sorry Johan, någon romantiker i klass med kronprinsessan blir jag aldrig. När Victoria sa ja till sin Daniel var mycket en spegling av kungen och drottningens bröllop. Kunglig kontinuitet. Men lika viktigt att glänta på dörren till någonting nytt. En reko ytterforward i Hofors HC skulle bli prins. Den första mannen av folket som gifte sig med en svensk kvinnlig tronföljare. Och jag tänkte att det där pennsträcket som Olof Palme pratade om på 70-talet, att vi är ett penndrag bort från republik, det kommer få vänta åtminstone ytterligare en generation. Att Daniel Westling skulle lyckas få till denna fullträff till tal, det var inte många som trodde. När Expressens Johan T. Lindvall avslöjade att kronprinsessan ritade sin personliga tränare, då var många långt mer skeptiska än vad vi kanske minns idag. Hur skulle killen i truckiekeps klara det här? Det var också början på någonting som jag älskar med kungligheter. Kärlekssagan. Och det skulle passande nog ta 7 långa år innan paret satt i förlovningssoffan.
Det här är ju jättenervöst för mig att sitta här inför er förstås. Helt ny och ovan situation. som man får vara ödmjuk inför, men ja, jag har vunnit kronprinsessans kärlek och kungens stöd. Med det i ryggen känner jag mig stark att anta det här, den här utmaningen.
Ja, det var tydligt att Daniel Westling nog inte under uppväxten hade tänkt sig att bli prins av Sverige. Själv hade jag inte tänkt mig att mitt lite nördiga intresse för kungligheter, historia och stil faktiskt kunde bli ett jobb. Men så blev det i och med det kungliga bröllopet. Bröllopet gav mig också en vän i Magdalena Ribbing, hela Sveriges etikettexpert, som gick bort allt för tidigt 2017. Ibland tror jag fortfarande att jag ser henne här i våra kvarter. Hennes vitlockiga frisyr, klipp i steget, rak i ryggen. Och när jag ropar Magdalena så ska hon vända sig om och spricka upp i ett leende. Jag ser henne mer sällan nu, men det händer ändå. Och någon gång kan jag behöva torka en tår och skylla på pollen som jag absolut inte har. Jag kunde bolla kungliga frågor med Magdalena och hon hade alltid något klokt att säga. Och alltid ett avslutande, vet du Ebba, det blir toppen. Ja, kvinnor i ens liv rycks bort, men de kommer också till. Nu hade jag gärna frågat Magdalena om hur man formulerar att kungligheter är ett antropologiskt fenomen, men också bara himla härligt att titta på. De är levande kultur, men absolut också skvaller. Skvaller för övrigt. Människointresse är ett bättre ord. Magdalena, du hade förstått.
Har gett upp för evigt just för dig. Och jag hoppas du känner som jag. För det närmsta som jag varit himlen, det är gången att du gjort mig svag. När
är du intresserad av att jobba som innehållsansvarig för bevakningen av Victoria och Daniels bröllop? Jag satt på cykeln när SVT ringde, förmodligen lite försenad på väg till ett möte som förmodligen började samtidigt som det förra slutade. Vad gör ens en innehållsansvarig på TV? Jag hade inte den blekaste och svarade, det låter superkul och nog verkligen som någonting för mig. Det visade sig att en innehållsansvarig också skulle hitta rätt programledare och det blev så att jag axlade rollen även som det. Jag minns ett tidigt stormöte i TV-huset. En tjock bunt papper delades ut. Rutinerade redaktörer, fotografer, skriptan, alla bläddrade och hummade. Inom mig växte fasan. Hade jag tagit mig vatten över huvudet? Det hade jag gjort förut. Som när jag glatt tackade ja till att ta över Sveriges största tjejtidning, Veckorevyn. Jag var 24 år och sa att det låter verkligen som någonting för mig. Det var det nog också, men att vara chef var mycket svårare än jag trodde. Vigseln mellan kronprinsessan Victoria och Daniel Westling slog historiska tittarrekord. Hela 4,7 miljoner svenskar såg delar av sändningen. Själv lyckades jag i alla fall för det mesta titta in i rätt kamera. Jag fick en eftermiddags programledarcoachning. Jag fick bygga med stora färgglada klossar samtidigt som jag pratade in i en låtsaskamera. Det skulle minska stressen och göra att man pratade lugnare. För övrigt ett knep som funkar, så jag gick från fruktansvärt nervös till bara jättenervös. Förutom sändningen på själva bröllopsdagen så gjorde vi ett timslångt program i veckan ett halvår inför bröllopet. Vi hamnade bland annat i ett trångt gulnat kök i New York hos kvinnan som gjort Donald Trumps bröllopstårta. Kopplingen? Här var någon som visste något om extravaganta bröllopstårtor. Kungliga bröllopstårtor, tänker du nu. Vem bryr sig? Är det något jag vet säkert efter att nu ha bevakat kungligheter i 17 år så är det folk bryr sig. En välbevarad tårtbit från Charles och Dianas bröllop såldes på auktion för 23 500 kronor. Köparen avråddes bestämt från att äta den drygt 40 år gamla spritindränkta fruktkakan. trots att den såg typ exakt ut som när den serverades 1981, samma år som jag föddes. Jag hade ändå absolut smakat en bit. Men tacka vet jag en hederlig krokan. En sån som mamma gjorde när min Johan och jag gifte oss i Göteborg. Nu skulle jag kunna prata länge om krokanen. Det där sega bakverket av mandelmassa som blev populärt vid Solkungens hov i Frankrike. Och sen kom till Sverige mycket tack vare frankofilen Gustav III. Och så krokanen på kungen och drottningens bröllop för 50 år sedan. En fantastisk sådan med rosa rosor på. Jag har betydligt lättare för att omfamna krokanen än moderna bröllopstårter med poprocks i, som den på Carl Philip och Sofias bröllop. Och vad säger det om mig? Jag är inte helt säker på att det är bra. Vi lämnar bakverken, för det finns en fråga som jag får ofta. Är du släkt med Max? Jag har ett efternamn som en del känner igen. Max von Sydow är inte min farbror eller så, men vi är avlägset släkt. Jo, von Sydow-morden också. De pratade man inte om hemma hos farmor och farfar när jag var liten. Men det finns en annan släkting som jag ibland får frågan om. Oskar von Sydow, min farfars pappa. Oskar var statsminister i Sverige, en av våra minst kända sådana med sina 8 månader under år 1921. Han avskaffade bland annat dödsstraff i Sverige. Han hade visserligen fått ärva frågan, men han såg till att det blev gjort. Det kännetecknade tydligen honom, en arbetsam doer. Han arbetade också med kungligheter som riksmarskalk vid hovet. Hovets högsta tjänsteman, ungefär som en slags vd. Oskar dog på sin post, allt för ung. Det sägs inom familjen att han i princip jobbade ihjäl sig. Hans sista stora projekt blev att ansvara för prinsessan Ingrids bröllop i Stockholm år 1935. Alltså danska drottning Margretes mamma Ingrid, hon som var född svensk prinsessa och gifte sig med den seglande danske kronprinsen. Jo, han med alla tatueringar. Som riksmarskalk blev Oskar wedding planner, men 63 år gammal dog han alltså, min farfars pappa. Nog hade han ett stiligt efternamn, men hans föräldrar dog när han var liten och han växte upp i fosterfamilj. Någon förmögenhet att tala om fanns inte, utan Oskar jobbade på. Men hans liv, ja, som förmodad workaholic, det är en helt annan historia. Kvar efter hans död fanns Mary, Oskars fru och min farfars mamma. Jag är döpt efter henne, Ebba Mary. Hon föddes 1884 in i den fina grosshandlarfamiljen Vik i Göteborg. När Oskar friar till Mary är han visserligen nyutnämnd landshövding, men frågan är om hennes familj tyckte att han dög. Eller var det helt enkelt så att hon blev lika kär i honom som jag i min bordsherre Johan på det där bröllopet en vårkväll på Såsen på Marstrand? Mary engagerade sig i kvinnlig rösträtt. Jag har hört berättas om hur familjen drog för gardinerna i den tjusiga våningen för att slippa se dottern demonstrera för rösträtt nere på gatan. En av de få bilder jag hittar på Mary, det är när hon står på Slottsskogsvallen i Göteborg med prydlig kappa och blanka lackskor. Hon ser bestämd ut under hatten. Hon invigningstalar på franska inför tusentals åskådare på internationella kvinnospelen. Tävlingen var en protest mot att man exkluderade kvinnlig friidrott i OS. 20 000 åskådare kom, 5 världsrekord blev det och spelen blev en viktig vändpunkt för kvinnors idrottande. Och Mary, hon var med och organiserade. Precis som jag så var hon mamma till 2 pojkar och 1 flicka. Vem var hon egentligen, den där Mary? Min pappa var 7 år när hon dog, så minnen finns. Hemma i min garderob ligger hennes gamla aftonväska. Jag fick den i present av en snäll släkting. Det är en liten kuvertväska, nästan som ett etui i silver. Den är vacker men fullständigt opraktisk och rymmer absolut ingenting. Ändå tycker jag om att använda den. Och varje gång jag gör det så tänker jag på Mary. Jag tänker på hennes händer som en gång höll i min väska. På kvinnan bakom fotografierna. Vad drömde hon om? Och vad kunde hon berättat för mig om alla de kungligheter hon träffade genom livet? En av de vanligaste frågorna jag får om kungligheter är ungefär: hur gör de i vardagen? Springa till apoteket, handla mjölk, hämta i skolan. Jag träffar kronprinsessan Victoria och prins Daniel ibland i min vardag. Hejar eller småpratar lite. Våra barn går på samma skola här i Stockholm. Jag ser en stressad lämning i ofixade träningskläder, en burrig brun hund under armen och ett barn i handen. En osminkad kronprinsessa med håret ihopslängt i knut och, tja, ungefär likadana kläder som jag själv har då. Och så säpovakterna i bilen. Själv har jag bara med mig mamma i bilen, på högtalare på telefon från Göteborg. Det gör mig glad att se en blivande drottning och en liten prins skynda över skolgården, precis som alla andra. Men är det något jag sen rapporterar om? Egentligen inte. Den delen av vardagen intresserar mig inte lika mycket. Ändå förstår jag att folk undrar. Vad heter Estelle i skokatalogen? Estelle Bernadotte. Men frågan är nog snarare, hur vanliga vill vi att kungligheter ska vara? Jag tror att glimret behövs. Och att just det gör de där små vardagsglimtarna till historier som folk älskar. Som när drottning Elisabeth blir stoppad av amerikanska turister vid slottet Balmoral. Och de frågade, bodde hon i närheten? Jo, svarar hon. Men hade hon någonsin träffat drottningen? Frågade turisterna nyfiket. Hon pekade på sin livvakt och svarade, nej, men han har. Finns det sånt jag vet om de kungliga som jag inte skulle skriva om? Ja, kanske något. Men då handlar det antingen om att det inte är relevant för min bevakning eller att det är obekräftat skvaller, hur smaskigt det än må vara. Finns det sånt jag inte skulle våga prata om? Jag vill inte tro det och har i alla fall inte ställt sig inför det hittills. I det kungliga ämnet möts många av mina intressen, men också entreprenörskap, vilket egentligen fyller störst del av min kalender idag. Och så influenceryrket, också det en del av min vardag. Apropå influencers så vet jag något om att jobba med ämnen som många anser vara ytterst oviktiga. Det råkar ofta vara ämnen drivna av, skrivna för och till stor del konsumerade av oss kvinnor. Förresten, är kungligheter ens influencers? På ett sätt, ja. För idag gäller samma regel för kungahus som för alla andra offentliga personer. Syns du inte, då finns du nästan inte. Och här finns en av monarkins stora utmaningar. För min generation har kungligheterna haft en mer självklar plats. Men för dagens unga är de bara ännu en aktör i ett oändligt flöde av innehåll. Och det intressanta är att många unga inte ens är särskilt kritiska till kungahuset. De är mer likgiltiga. Och likgiltighet är ibland farligare än kritik. För kritik betyder ändå att du bryr dig. Hur ska nästa generation få en relation till en kungafamilj om kungligheterna försvinner in i bruset av kändisar, influencers och algoritmer? Ja, förutom kanske mina barn då, som mer eller mindre ofrivilligt matats med kunglig historia från start. Vår dotter var 4 dagar gammal när hon för första gången följde med mig till slottet på jobb. Men vad är då kungahusets nästan 800 000 följare mot Bianca Ingrossos 1,4 miljoner och Sara Larssons 12 miljoner? Och vad händer när kungahuset börjar jaga likes? För likes så krävs någonting som en monarki traditionellt inte byggt på. Tillgänglighet. Monarkin har länge vilat på det motsatta. Och var nära men ändå så långt bort. En annan kunglig utmaning idag, den lite ospännande medelåldern. Bröllop är avklarat, de gulliga småbarnsåren är förbi. Men när en kunglighet väl tar sig förbi den där transportsträckan, då väntar en ny guldålder. För i en värld som ständigt jagar det nya, så är ålder för en kunglighet ett trumfkort. Kung Harald av Norge är Europas äldsta regerande monark. Hans folkliga kapital, ointagligt. Drottning Margretes elegans, mäktig. Och vår egen 80-årige kung med sitt imponerande och inspirerande arbetstempo. Ja, han har gått från att i många ögon var en lite lustig figur till att bli folkkär, en länk mellan generationer. Sen är han också den regent som suttit längst på Sveriges tron genom tiderna. På andra plats kommer Magnus Eriksson på 1300-talet. Det säger ändå något om tidsperspektiven i den här världen. Det finns ett recept på ett optimalt kungahus. En arbetande grupp om 5-6 nyckelpersoner. En regent med respektive, alltid 2 steg bakom. En senior vid sidan om som täcker upp. Här i Sverige, prinsessan Kristina, brittiska prinsessan Anne, i Danmark, prinsessan Benedikte. Och så en tronföljare med en trovärdig respektive och minst 2 välartade barn. En heir och en spare. Problemen uppstår ofta i ytterkanten, i ett slags mellanland som befolkas av reserver. En Harry, en Märta Louise, jo, även en Andrew. Trots att i hans fall handlar om anklagelser om grova brott så hör jag ändå hit. Vad ska rollerna fyllas med? Idag behövs inte reserver på samma vis som på 1800-talet när tronföljden skulle säkras upp mot sjukdom, död och fruktlösa äktenskap. Det är inte lätt med för många arvtagare till ett arv som inte är delbart. Vad ska de fylla ett program i veckan med? Tänkte många när programledare Titti Schultz och jag lanserade podden Monarkerna för 3 år sedan. Jag tänkte, varför har det hittills inte funnits regelbunden kunglig bevakning på vare sig SVT eller Sveriges Radio? Svaret vet jag. Jag har stött på nedsättande tonfall, missuppfattningar, okunskap från kollegor i branschen. Jag är i och för sig van från mitt jobb med mode och popkultur. Och sånt som vissa tycker är skvallrigt, relationer, äktenskap, barnafödande, det är för kungligheter milstolpar i själva systemet. Sen skvallrar ju kungligheter till och med om varandra och har gjort så i alla tider, inte minst brittiska kungahuset, som det infekterade bråket mellan prins Harry och hans familj.
My father and my brother, they are trapped. They don't get to leave. And I have huge compassion for that.
Ja, prins Harry tycker synd om sin kungliga familj. Han menar att de är fångade i ett maskineri, det som han själv lyckats lämna genom att flytta till andra sidan Atlanten och skapa sig ett nytt liv. Och det här vill han berätta om, gärna och ofta. Han släpper självbiografin Spare och ger världen en inblick i en familj som sällan visar sina sprickor utåt. Bland annat berättar han om ett gräl med storebror prins William som urartar hemma i köket. Enligt Harry knuffar William omkull honom så att han faller baklänges ner i en hundmatskål.
He wanted me to hit him back, but I chose not to.
Vem slog vem? Det handlar inte bara om ett bråk där i köket. Det handlar om två bröder och två pojkar som gick bakom sin mammas kista inför världens ögon, men som sen fick helt olika roller i livet. Och kanske är det därför konflikten berört många. För bakom alla titlar, palats och ceremonier så finns något väldigt mänskligt. Två bröder som inte längre verkar förstå varandra. I och med självbiografin så bröt Harry mot en oskriven regel. Lämna aldrig ut fel sorts pikanta detaljer om din kungliga familj. Bråket visade även att världens mest berömda familj kan präglas av rivalitet, sårade känslor och konflikter som aldrig riktigt läker. Meghan och Harry talade ut i tv-soffer. Brittiska kungahuset teg som muren. Men bråket hade fler dimensioner. Det var också allvarliga anklagelser kring den rasism Meghan utsatts för i brittisk press. Många menar fortfarande att kungahuset borde satt ner foten tidigare och markerat tydligare. Just Meghan är min ömma tå när det kommer till att vilja vara opartisk. Det där hur knäppt hon tyckte att det var att behöva niga för hans farmor.
And I just thought it was a joke.
Nej, Meghan, det var inget skämt att man förväntas niga för drottning Elizabeth. Meghan och Harry tycks inte skriva under på det som anses vara brittiska kungafamiljens mantra. Never complain, never explain. Och det kanske är lite hårt, men det har ändå något. Bränn alla mina brev och fanzines om bevis mot förmodan finns kvar någonstans i en kartong, i en källare, hos mamma och pappa i Örgryte. Men jag har ändå fanzines och en fantastisk svensklärare att tacka för att jag hittade till skrivandet. För skrivandet för mig, det började med musiken. Och jag, de usla fanzines som jag försökte sälja på Bengans skivaffär i Göteborg. I högstadiet köade min bästis Anna och jag till indiespelningar. Vi drömde om festival, men fick inte åka själva. Men om någon vuxen följde med? Jo, det gick ju bra. Och vi blev nog de enda som åkte till Hultsfredsfestivalen 1998 med våra pappor. Men det viktiga var ju att vi fick se Kent. Jag ville att alla skulle förstå hur fantastisk den där musiken var. Och hur kunde man nå alla? I min värld var alla, alltså alla musikintresserade i Göteborg. Och i Göteborg fanns studentradion på Chalmers. Min några år äldre kompis Filip hade ett program där och jag fick hälsa på. Jag minns magin i den stökiga studion och tablån som satt på en tavla. Där fanns ett program om indiepop på onsdagskvällar och kanske behövdes någon som kunde hoppa in. Men det skulle vara student och jag gick i högstadiet. Jag fyllde i blanketten för passerkort. På raden med vad jag studerade så skrev jag socialantropologi. Ingen visste väl ens vad det var och det skulle knappast komma följdfrågor. Pappa körde nästan alltid och hämtade mig alla sena kvällar. Och så länge jag skötte skolan, inga problem. Men jag ville skriva för fler och det fanns en musiktidning, Groove, som kom ut i hela Sverige. Jag fick in en text och sen en till. Jag recenserade Britpop, Cardigans och Oasis och det var få ljumma treor i betyg, desto fler ettor eller femmor. Delvis för att jag tyckte det var rätt, men kanske också för att jag märkte att det blev mer reaktioner. Klubb Lolita på torsdagar och Jazzhusets kök blev Annas och mitt stammishak. När jag tänker tillbaka så tänker jag på dimmiga dagar och fina vårnätter gåendes hem till Örgryte för att jag oftast snålade på taxipengen och hellre la pengar på cider eller nattmat på Sjuans gatukök. Men jag tänker också på hur snälla alla var mot de där två lite för unga tjejerna som älskade indie och inte ville missa något. Kanske för att de såg att vi var där för musiken. Men jag längtade också efter något annat.
Ja, nu var Evas hjärta slåga. Han var solen när det dagas. Han var parken när det våras. Och vi satt på gräset som växte i takt med himlen. Bängen drog förbi sen. Bängen trålar än. Och jag vill ha dig för gamla tiders skull. Det betyder
jag sökte sommarjobb på Sveriges Radio som musikläggare med koll på skivsläpp och spellister. Jag tyckte ändå om Stockholm, stan där man kunde springa på en riktig Olle Ljungström på en bar på Kungsholmen. Samtidigt var det hög tid att göra något riktigt. Jag började plugga juridik men skaffade också extrajobb på Expressen där jag sen blev erbjuden heltidsjobb och pausade studierna för att ta jobbet. På Expressen lärde jag mig att skriva fort, tycka mycket och inte tveka. Jag fick en helsida i fredagsbilagan varje vecka och jag spottade ur mig kröniker. Nyhetschefen Robert drillade mig. Tyck ordentligt, Ebba. Fånga läsaren i första meningen. Jag betygsatte allt och alla med getingar. Låtar, skivor, kändisar, kändisars kläder, kändisars förhållanden, Nobelpristagare, mina egna jeansrumpor, läppglans, tv-serier, mina dejter, men också kungligheter. Till Expressen tog jag med mig en idé om journalistik som jag hittat i USA. Ordentliga tips skulle vara, skulle man nu köpa en dyr it-väska, då var det viktigt att man köpte rätt och jag guidade gärna. Det var en glittrande, rosa, ny slags mediekultur. Det var viktigt med en tydlig avsändare och bilden på mig blåstes upp. Glad såg jag alltid ut, för allt blir ju ändå lite trevligare då. Det tycker jag för övrigt fortfarande och får återkommande höra att jag ska sluta flina så mycket i tv-rutan. I alla fall om jag vill verka seriös, som mina kritiker vänligt uttrycker det. Hur som helst, vid den här tiden, runt 2001, var Expressen Fredag navet för popkultur, tyckande och musik. Och jag hade mitt drömjobb. Mitt drömjobb har för övrigt inte alltid varit drömjobb i andras ögon. Jag tänker på mina år på Go'kväll, äldre målgrupp och ganska okult. Men för mig var det hundratals tv-timmar, värme och vänskap. Eftersom jag inte alltid hunnit med så mycket vänskap utanför jobbet, så har den på jobbet varit viktig för mig.
I declare before you all that my whole life, whether it be long or short, shall be devoted to your service.
I have to be seen to be believed, lär drottning Elisabeth har sagt på 50-talet inför sin första turné till Australien. Hon besökte 57 samhällen på 58 dagar och det sägs att 75% av Australiens befolkning såg henne personligen. Hon insåg att det var viktigt att bli sedd och bli igenkänd. Med mina byline-bilder i tidningen kom en annan sorts igenkänning. Jag förväntades alltid vara den där glada stiltyckaren, även i möten om budget, planering och strategi, som ju också var en del av mitt jobb. Innan vi börjar, kan du inte betygsätta min slips? Jag var det pigga, lite roliga inslaget i mötet och diskussionen hamnade på slipsbetygnivå. Om jag satte ner foten? Icke. Glatt betygsatte jag menlösa slipsar för att snabbt komma in på det som mötet handlade om. Allt annat hade ju sinkat mötet, tänkte jag. Men det rann över även för mig. Som när Publicistklubben anordnade debatt om journalisten som varumärke. Och jag var alltså den som stod för detta illdåd. SVT-journalisten Janne Josefsson raljerade över mitt arbete. Han sa att jag glidit in på en räkmacka. Det mest irriterande var ändå, ser de inte? Ser inte dessa äldre branschkollegor att något fantastiskt håller på att hända tack vare internet och bloggar? Och jag förstod nog att jag med mitt efternamn och min trygga uppväxt i många ögon förbrukat min rätt och ens få prata om stress eller kämpa för mina drömmar. Men jag kände mig ändå missförstådd och frustrerad. De anonyma mejlen och kommentarerna var tärande. Återkommande var hur meningslös, korkad och ful jag var med mitt äggformade huvud och mitt äckliga leende. Den patetiska von Oben-blondinen. Och de som sett mig i verkligheten, de meddelade att jag faktiskt var tjockare än på bild. Delar av det blev en sanning för mig. Sånt kan nöta ner och komma åt en ung kvinna. Ofta kommer kraven både utifrån och inifrån en själv. Jo, sånt drabbar även en prinsessa, något vi vet i och med kronprinsessan Victorias anorexi. När jag tittar tillbaka på de glada bilderna på mig från de åren så gör det mig ledsen att tänka på hur mycket tid jag ägnade åt att känna mig tjock, ful och fel. Men tyvärr var det så. Jag vill nu säga att det är bättre idag, men jag tror faktiskt inte det med tanke på hur unga tjejer mår. För min del är det bättre. Jag byggde med tiden upp en rustning. Men ibland, när bara jag och plogbilen är vaken, så kan mina tvivel fortfarande välla fram. Inte ska du byta jobb nu! Jag var 24 år och hade ett fast kul jobb på Expressen. Men det här var chefredaktörsjobbet för Veckorevyn. Så jag tackade ja med något slags mod, en dos optimism, nyfikenhet och en tro på att det kanske kunde gå. Mitt starkaste minne från Veckorevyn-åren, Blog Awards. Jag testade tidigt att blogga och blogg var allt jag gillade. Snabbt dialog och bygga en egen liten tidning för mig och mina läsarkompisar. Vi var många unga kvinnor runt om i landet som hittat hem i bloggformatet, men vi blev också hånade. Folk förstod inte att det var ett hantverk att skapa innehåll som talade till läsarna. Alltså drog jag igång Blog Awards, en gala med priser. Årets modeblogg, årets nykomling, men också ett sätt för drivna unga kvinnor att samlas, inse sitt värde, våga ta betalt och ta mer betalt. Den som kammade hem årets fashionista 2008 blev bloggaren Elin Kling, som idag driver ett internationellt miljardbolag inom mode. Elin skickade en hälsning från en gata på Manhattan.
Jag är sjukt glad, men jag är sjukt ledsen också för att jag inte kan vara där och fira med er ikväll. Tydligen står jag istället på en gata i New York och gör bort mig själv fullkomligt för att jag filmar mig själv. Men vad gör man inte? Man är väl bloggare, hörni?
Jag kan se tillbaka på det där rummet med alla bloggarna som skapade stordåd från sina flickrum långt innan influenceryrket ens fanns, och att det var något väldigt fint med det. En annan bloggare jag raggade upp till Veckorevyn, eller om hon raggade upp mig, det var popstjärnan Emilia de Porrette som då gjorde succé i Australien. En blond amazon i randiga platåskor som sa att hon älskade mode lika mycket som musik. Och om hon ibland blandade in lite engelska så var det för att hon knappt varit i Sverige senaste året. Detta, tänkte jag, blir en härligt provocerande blogg. Jag fick en ny workwife och en vän för livet.
Jag ler mot dig, för det finns ingenting som passar mig. Bara vi tittar på oss och tummar och hat som river. Och är vi en som står emot och visar upp en liten skjort. Och där är en som tar tillbaks det där som skulle lösa allt. Så säg mig vad vi väntar på. Säg mig vad du tänker om.
Men det kan inte stämma. Nyårsafton 2023. Som en blixt från klar himmel meddelade drottning Margrethe att hon abdikerar efter 52 år på tronen. Helt emot alla nordiska kungliga traditioner. Men hon följer sin egen tradition att gå sin egen väg.
Jag har beslutat att det är nu det är det riktiga tidspunkt. Den 14 januari 2024, 52 år efter att jag efterfulgte min älskade far, vill jag träda tillbaka som Danmarks dronning.
Mamma och jag står i köket i Sälen och min mobil ringer plötsligt konstant. Ja, gott nytt år då, säger Johan som sett nyhetsflashen. Jag rycker åt mig min inspelningsmaskin som jag har med till fjällen. Jag spelar in specialavsnitt och intervjuer in i bastun. Resten av familjen äter nyårsmiddag. Sånt är livet med en som har kunglig jour och lite svårt att släppa jobbet. Som när Johan fyller år i mars och vi för en gångs skull ska ut och äta med ett annat par. Vi är några minuter från restaurangen när Ekot ringer och säger att de fått veta att brittiska hovet strax ska gå ut med en stor nyhet.
Den brittiska prinsessan Kate har cancer. Det meddelade hon i en video som publicerades under fredagskvällen.
In January, I underwent major abdominal surgery in London. However, tests after the operation found cancer had been present.
En övergiven nattklubbslokal bakom restaurangen fick duga som studio den kvällen. Och en riddarorden till min Johan för detta och alla kungliga jourer som komma skall. För så här håller det ju på. Exprins Andrew och Epstein, shamanbröllop i norska kungahuset. Brudparet sålde exklusiva bildrättigheter till skvallepress till ett privat bröllop där kungafamiljen deltog. De kungliga blev statister i ett privat affärsprojekt. Kritiken var inte nådig och en av modern monarkis stora frågor blev tydlig. Var problemet att en prinsessa gifte sig med en kontroversiell shaman som sålde amuletter för att bota covid? Eller var problemet egentligen att kungahuset inte lyckades definiera gränsen mellan privatliv och kunglig roll? Och sen Mette-Marit och Epstein igen. Och så bonusprinsen Marius. Kronprinsessan Mette-Marits son som dömdes till 4 års fängelse efter en av de mest uppmärksammade rättegångarna i modern norsk historia. Samtidigt blev rapporterna om kronprinsessans försämrade hälsa allt fler.
en familjetragedi som växte till något större. För även om Marius varken har titel eller plats i tronföljden så blev det omöjligt för det norska kungahuset att betrakta det här som något privat. Det blev också en påminnelse om att man inte behöver ha en formell roll för att påverka en institution. Det räcker med att människor uppfattar dig som en del av den. En annan fråga blev också central. Hur långt sträcker sig egentligen det kungliga ansvaret? Och var tar det privata livet vid? Och hur stort ansvar har en kronprinsessa för sin vuxne sons handlingar? Formellt, inget. I många normens ögon, rätt stort. Ja, det blir kungligt nyhetsläge gång på gång och vi får vara med om historiska beslut. Som när kung Charles plockar bort prinstiteln från lillebror Andrew. Saker som inte hänt på över 100 år. Vad blir konsekvenserna av en skandal som den kring Andrew? Det återstår att se, för monarkin har längre perspektiv. Och ytterligare en dimension. Vi vet fortfarande inte hur mycket kung Charles visste om sin brors förehavanden. Och sånt är väldigt svårt att bara lägga bakom sig. Och hur ska kungahuset säkerställa att något liknande aldrig händer igen? En monarki måste förvalta sitt förtroende. Under drottning Elisabeths 70-åriga regenttid hann 12 premiärministrar gå in genom Downing Streets svarta dörr. Från Winston Churchill till Liz Truss, bara dagar innan drottningen dog. Den 96-åriga monarken var sjuk och skör. Men Truss skulle tas emot. Det jobbas på. Sånt ger människor hopp om stabilitet i en orolig värld. Här hemma har kungahuset rekordstarkt stöd och fler än någonsin vill att kungen ska sitta kvar på tronen. Förlåt, han sitter inte på någon tron. Senast han satt där var vid trontillträdet 1973. Sen dess är det så vitt jag vet bara en till som suttit på den 400 år gamla tronen. Den turistande kvinnan som här om året tog sig förbi avspärrningarna och satte sig. Polis tillkallades och det var förstås inte bra, men jag kan ändå förstå tjusningen. Det närmaste jag själv kommit är att bryta mot det strikta fotoförbudet inne på Buckingham Palace. Det gick bara inte att låta bli. Någonting händer när en kunglighet kliver in i rummet. Man blir nervös. Vilhelm Moberg beskrev det som får oss undersåtar och förnedra oss. Begäret att stå i gunst, ivern att få umgås med dem. Eller, tänker jag, så är det bara en gnutta stjärnglans och en viktig ingrediens i den saga som kungligheter behöver vara. Jag har sett erfarna journalister stamma och ställa osammanhängande frågor. Och jo, jag har gjort samma sak. Som när jag intervjuade kronprinsessan inför 40-årsdagen på Haga slott. Vår yngsta son Ernst var 2 veckor gammal. Brösten läckte mjölk, inga kläder passade. Ernst skrek i vagnen, men intervjun behövde göras. när vi ska komma igång med intervjun inser jag att det kanske inte bara är jag som är en trött småbarnsmamma här. Prins Oscar hade nyss fyllt 1 år och när vi sitter där så brister Victoria ut i gapskratt. Tagning på tagning. Vi försöker samla oss, går icke. Jag är fortfarande tacksam över att kronprinsessan bjöd på att vi gärna fick ha med klippet.
Vi befinner oss i matsalen på Stockholm.
Stockholms slott. Vi tar en annan. Vad är det här för rum?
Det är vår matsal på slottet.
Vad är det någonstans? Vi befinner oss här i matsalen på Haga slott. Men nu försökte jag hjälpa till.
När jag skulle göra förlovningsintervjun med prins Carl Philip och Sofia på Stockholms slott, då slog det mig att den nervösa känslan också sitter i arkitekturen. I Versailles, i Hampton Court, i slott efter slott så byggde man in känslan i väggarna. Du går genom rum efter rum och känner dig mindre och mindre. Och innan du ens kommit fram har rummen gjort jobbet. Du känner vördnad och ställer en och annan osammanhängande fråga. Och den där förlovningsintervjun, nej, det var väl inte direkt mitt starkaste journalistiska ögonblick.
Ja. Det är din första officiella framträdande egentligen, var det inte så?
Ja. Victoria Dan, vad kul att du var med.
Kronprinsessan är fenomenal på att göra människor onervösa. Som när hon kom in i ett rum med förväntansfulla gäster och ingen plötsligt visste vilken fot hon skulle stå på. Om hon fick äta eller prata. Det blev tyst och obekvämt. Hej allihopa, sa kronprinsessan och något i stil med. Jag vill hälsa på er allihop och jag kommer börja i den änden med dig och sluta där borta. Och sluta nu inte prata, dricka och äta av allt det där som ser så gott ut. Hur låter det? På en blinkning vände stämningen. Så agerar ett kungligt proffs. Så nästa gång du träffar en kunglighet, du var helst inte. Monarki är vårt statsskick. En amerikan tilltalar presidenten som Mr. President, inte Donald. Och vi tilltalar inte kungen som Carl Gustav. Nej, det händer inget om du råkar säga du, men det gör liksom heller ingen skillnad. Det är inte rebelliskt och du vinner inget på det. Niga skulle jag däremot inte göra som vuxen kvinna. Ett stadigt handslag räcker gott. Men vill du knixa lite? Visst, kör. Om du skulle vilja testa att hovniga, då gäller armarna längs kroppen, vifta inte med händerna. Ena foten snett bakom den andra, rak rygg, djup böj i knäna, men inte för djup. Långsamt ner och sen upp igen. Och en tumregel. Vänta på att en kunglighet tilltalar dig. Det är lätt att tro att regeln handlar om hierarki, men det finns en praktisk förklaring. En drottning kan träffa 100-tals personer under en dag och det gäller att samtalen flyter på så att alla ska få sin lilla stund. Alltså, kungligheten inleder och när hen börjar röra sig vidare, då är samtalet slut. Och om du skulle råka träffa kung Charles och drottning Camilla, det korrekta tilltalet är då Your Majesty första gången, men sen räcker det med bara Sir eller Ma'am. Och Ma'am uttalas med kort A som i engelskan för sylt, jam. I took it to a supermarket. I don't know why, but I had to start it somewhere. So it started there. You wanna live like common people. You wanna see whatever common people see. Wanna sleep with common people. You wanna sleep with common people like me. But she didn't understand. And she just smiled and held my hand. Titta en gång till nästa gång du ser en kunglig middag. Ser du tabletten i linne under kungens tallrik? Antagligen finns den där för att han inte äter vid samma bord som vi vanliga dödliga, utan han svävar tack vare tabletten lite ovanför oss andra. Och kungens förgyllda äggkopp sen, den där detaljen som Karl den 14:e Johan började med, var det för att han ogillade den svenska maten så? Ett kokt ägg, ja, då får man i alla fall i sig något. Jag har programlett sändningarna av de senaste 3 kungliga bröllopen och varje gång är det lika underbart att njuta av detaljerna. Som myrtenkvisten i brudkronan, där myrten står för evig kärlek eftersom den aldrig tappar sina blad. Får jag förresten nämna min favorit av kungliga kärlekssagor, den om brittiska drottning Victoria som på 1800-talet regerade i 63 år och hennes älskade Albert. Hon är 17 år, de möts i trappan på slottet. Till precis den trappan har jag tagit med våra barn otaliga gånger och berättat att här, precis här, så möttes de. Tonårigt nervöst, vi 2, 17 år. Så blir hon drottning och över en natt världens mäktigaste kvinna. Men hon längtar efter att ha någon vid sin sida. Hon friar och de gifter sig. Av alla juveler hon kan välja bland så väljer hon en enkel krans av apelsinblommor, Alberts favoritblomma. Före drottning Victoria bar brudar sin finaste klänning oavsett färg. Visst fanns vitklädda brudar, men Victoria satte trenden. Parentes kanske, men underbart ändå att hon friar. Det tycker jag som själv fick göra detsamma. Efter att ha jobbat med det kungliga bröllopet blev jag gravid med vår dotter Marianne. Till slut sa jag till Johan, det här med bröllop, ska vi inte bara köra på det vi också? Han sa ja. Till våra 3 älskade barn, Marianne, Claes och Ernst, tack för att ni lyssnar. Ni kommer för alltid kunna er brittiska drottning Victoria. Och som min Johan säger, det kan väl vara ett bra komplement till svenska läroplanens tunga fokus på vikingatiden. Nej, nu lämnar jag över stafettpinnen med ett grattis till en som fyller 49 år idag. Och om 1 år vore det väl härligt att höra kronprinsessan här i sommar i P1 på den egna 50-årsdagen. Det enda råd jag i så fall kan skicka med, det lånar jag faktiskt från drottning Camilla. Det sägs att den brittiska drottningens mantra i såväl med som motvind är well, just get on with it. Det är bara att jobba på. Och så tänker jag ofta. På med rustningen och vilken lycka att få jobba med något som jag verkligen tycker är så roligt. Någon kommer gilla det, någon absolut inte. Någon glädjer man förhoppningsvis och någon skulle aldrig lyssna hela vägen hit. Och må så vara, för snipp, snapp, snut så var den här sagan slut.
Producent Anna Åkerlund och tekniker Nima Shams. Ebba Kleberg från Sydow hör du i podden Monarkerna som programleds av Titti Schultz.
Det finns en broderad kudde inne på drottningens arbetsrum. Där står det, it ain't easy being a queen. Men hon har lyckats med det i 50 år.
Ett halvt sekel sedan Silvia Renate Sommerlath skred in i Storkyrkan på väg mot ett liv som ändå måste ha varit väldigt svårt att föreställa sig.
Silvia Renate Sommerlath, vill du hava denne Carl Gustav Folke Hubertus till din äkta man och älska honom i nöd och lust?
Ja.
Bröllopet sågs av 500 000 000 människor. Det sägs alltså att fler västtyskar såg Silvia bli drottning än vad det var som såg månlandningen på tv.
Något som man ofta tillskriver drottning Silvia, det är att hon har ju moderniserat kungahuset. Men hur modern kan man vara i en roll som innebär att man helt släpper sitt eget liv för att kliva in och leva i en uråldrig institution där man också hela tiden förväntas gå några steg bakom. Det här är Monarkerna med mig, Titti Schultz, och kunglig expert
Ebba Kleberg von Sydow.
Podden Monarkerna hittar du i Sveriges Radios app.